Ja, då är det 103 dagar till Pitchers och Catchers Report på Spring Training.
Ja, det är det. Det är den 13 februari, va? Visst är det så?
Ja, men jag tror att det är något sånt. För nu är ju säsongen 2017 slut.
Den är ju det. Den tog slut i natt i en väldigt händelserik World Series som gick som alla hoppades på då, kanske, förutom Dodgers fans då. Men att det gick till 7 matcher i varje fall.
Ja, men väl där blev det väl ändå lite av ett antiklimax, eller?
Ja, framförallt för publiken på Dodger Stadium som väl hade sett fram emot någon gastkramande match där kanske Dodgers då hade kunnat dra det längsta strået. Och även jag då, som för en gångs skull lyckas få in en perfekt sömnuppladdning.
Ja, just det.
Jag gick och la mig vid 8 och vaknade vid 1. Och sen så var ju matchen i princip slut vid 2:30, men då var jag ju klarvaken, så jag kunde inte sova.
Nej, men det var ju så. Det kändes ju lite som att man har suttit och ätit en, under hela den här World Series, en 6-rätters middag. Och sen när det kommer in kaffe och konjak här till Game 7 så... Ja, det första som händer är att någon slår ut konjaken, eller hur?
Ja, exakt. Eller säger, nu får du gå hem.
Ja, exakt. Nej, det var, det kändes ju som att matchen inte ens hann börja innan den var slut. Vi hade ju en tät sms-kontakt ju i början där. Och,
som sagt, han dog ut ju mer matchen. Ja. Nej, men det blev ju väldigt... Houston fick ju in 2 runs på en hit i första inningen. Ganska flaxigt. Och redan där så började man ju ana vart det skulle barka åt. Att det skulle bli en sån match där allt gick vägen för Houstons och allt gick åt skogen för Dodgers. Och så blev det verkligen.
Ja, för Yu Darvish, alltså Los Angeles Dodgers starting pitch, han hamnade ju i trubbel direkt. Precis som han hade gjort i match 3, ju, eller hur?
Ja. Samma Yu Darvish som faktiskt också klagade på World Series-bollarna som han hävdade hade en annorlunda yta än de vanliga bollarna, så hans slider bröt inte lika bra.
Nej, de snackade om att ytan var väldigt glatt på de här speciella World Series-bollarna då.
Ja, det kanske skulle kunna vara en förklaring till att, vad blev det till slut? Det blev 3 1/3 inning på 2 matcher, vad han fick, 2 starter.
Ja, tufft för Yu Darvish som ju värvades här i slut av säsongen från Texas enkom för att liksom gå in som en grym starter under postseason, eller hur?
Ja, men visst var det så. Och där Verlander gick in och visade var skåpet skulle stå, gjorde ju Darvish tvärtom, kan man säga. Men vi kan väl dra, hur såg förutsättningen ut inför Game 7? Det var ju ändå det var ju fördel Dodgers statistiskt sett, var det inte det?
Jo, det måste man ju säga. Och någonting som var väldigt roligt är ju att Dodger Stadium har ju funnits väldigt, väldigt länge. Det är ju den tredje äldsta arenan nu faktiskt i Major League efter
Wrigley Field.
Fenway Park och Wrigley Field. Ja. Men det här är faktiskt den första gången ett Game 7 i World Series har spelats där. Så att det var ju otrolig historia som skrevs.
Ja, det var häftigt.
Men förutsättningen inför var ju att av de 16 gånger som ett lag har vänt hem i underläget 3-2 i matcher efter att ha spelat 3 bortamatcher då, och att det här laget som vänder hem vinner match 6 och alltså utjämnar till 3-3, precis som Dodgers hade gjort dagen innan. Av de 16 gångerna så har 14 gånger resulterat i att hemmalaget även vinner match 7.
Oj.
Så Dodgers var ju inför matchen väldigt stora favoriter, det måste man väl säga.
Ja, verkligen. Framförallt efter att ha vunnit match 6 då, så var det relativt odramatiskt om man jämför med de andra matcherna med 3-1. Svängt tillbaka momentum lite grann. Och då hade ju Darvish som starter. Men Dodgers kunde ju aldrig svara på Houstons 2-0 första inning. Eller de kom ut på bas, det gjorde de, men de kunde inte knyta ihop säcken. Vad hade de? 13 left on base, tror jag.
Ja, och framförallt under de 3 första inningarna så hade de alltså, så lämnar de kvar 6 löpare ute på bas.
Ja.
Och det som hände i toppen av andra inningen också för Houston, det var ju att de fick in ytterligare några runs och att Most Valuable Player George Springer slår sin femte homerun under World Series. Och det blir ju 5-0 där. Och då är ju matchen över.
Ja, då är matchen över. Det känns precis som det. Vi kan ju bara nämna George Springer. Han blev ju tredje spelaren också att slå fyra, eller slå homeruns fyra World Series-matcher i rad.
Mm. Bra avslutning på säsongen.
Ja, det får man säga. Så det var ju ingen snack om att han skulle bli MVP. Nej, men så att matchen såg ut precis som den började hela tiden nästan. Att Dodgers hotade men kunde liksom aldrig få hem någon. Och ja, Houston hade lite flax. Då fick Dodgers slog en line drive rakt i handsken på Correa. Så blev det double play när de hotade. Ja, så såg matchbilden ut ungefär.
Men det var ju så himla konstigt. För säg att motståndarlagets starter går ut efter att bara ha bränt 7 spelare och under den tiden har haft 4 hit by pitch. Alltså han har kastat bollen på 4 motståndarspelare. Ändå är man som lag inte i närheten.
Nej,
ändå.
Alltså, men det var en ganska bra sammanfattning av gårdagens match. Att Dodgers slagträn var totalt iskalla.
Ja, det var de. Sen tycker jag att man får ge en eloge till Houstons manager AJ Hinch som gjorde ett fantastiskt jobb med sina relief pitchers. Egentligen har han ju en katastrofal bullpen att arbeta med, men ja, de lyckas ju ändå. Framförallt eftersom de har använt sina andra starters som relief pitchers. Mm. Brad Peacock, som har varit en starter under stora delar av säsongen, kom ju in efter Lance McCullers som startade matchen då. Och den som gjorde väldigt stort avtryck i match 7 var ju Charlie Morton, som pitchade de sista 4 inningarna och var totalt överlägsen. De fick ju inte, de kunde ju inte slå på honom. Så att,
det här är otroligt starkt alltså. Och de slapp ju till och med använda Justin Verlander.
Ja, det gjorde de. Både Verlander och Keuchel var ju uppe och värmde i bullpen. Men det där tog Charlie Morton hand om. Och det kanske var helt logiskt att ett skruvat år tar slut med några oslagbara curveballs.
Va? Ja, det var väl passande. Verkligen.
Mm. Jag läste faktiskt i Expressen för omväxlingsskull faktiskt. Jan-Erik Berggren ju. Mm. Han skrev ju att efter Astros första World Series-titel någonsin så finns det ju faktiskt nu 7 lag bara kvar som aldrig har vunnit eller har blivit World Champions. Det är ju Tampa Bay Rays, Seattle Mariners, Texas Rangers, Washington Nationals, Milwaukee Brewers, San Diego Padres och Colorado Rockies.
Just det, det stämmer. Det var mycket bra artikel jag läste också, det var grym.
Ja,
det är så himla skönt att få läsa i en större, eller de större tidningarna, en journalist som verkligen vet vad han pratar om när han skriver om baseball. Det har aldrig hänt, tror jag, tidigare.
Nej. Vilken av de här lagen tror du kommer vara nästa lag som blir World Champions då?
Ja du, Milwaukee var ju nära och de gjorde, eller fick ju Chicago Cubs att kämpa till ganska långt in i säsongen.
Just det.
Padres är i rebuilding mode och ja, det skulle vara Washington och Rockies då kanske. Och så med en liten bullet på Milwaukee Brewers. Mariners har inte kommit till slutspel på 16 år. Jag tvivlar på att de gör det de närmaste åren. Texas kanske, Tampa Bay, nej.
Nej.
Vad säger du?
Ja, men nej, men precis som du säger, Nationals och Rockies är väl de som ligger närmast just nu i några få år, eller hur?
Precis.
Men som du också säger så är San Diego Padres i ett ruggigt rebuilding mode. Och ja, vi kan väl prata lite om det, för de senaste 2 åren nu så har det ju blivit då, de som har blivit mästare är ju 2 lag som har gjort en tanking under några år innan. Vad var det? Det var det inte som så att Houston Astros hade över 100 förluster i 4 år i rad här för inte så länge sedan, va?
Ja, jag tror det. Och ett år hade de 111 förluster, någonting helt galet.
Ja, så de var ju absolut sämst i ligan i 4 år, och under de 4 åren så var det ju de som alltså fick välja först i draften, och på så sätt har de ju det laget som de har idag. Och ja, det är ju en taktik.
Ja, verkligen.
Vad, vad tycker vi om den? Och samma sak gjorde ju Cubs egentligen.
Jo, men precis. Och det märkte mig, vad var det jag skrev till dig? Att det var väl 7 spelare i just, jag kommer inte vilka det var. Correa, Musgrove, Peacock, Ken Giles, plus 2 till. Deras sammanlagda lön under 2017 var en tiondel av Clayton Kershaws lön 2017. Det säger ganska mycket. Och det är ju just för att det här är prospects som inte har kommit till den fasen då man kan löneförhandla, alltså arbitration year.
Nej.
Du frågade vad tycker du om det? Ja, alltså systemet finns ju där, och vad ska man annars göra om man inte har de ekonomiska förutsättningarna att gå ut på free agent-marknaden som de här lagen inte hade då kanske?
Mm, ja. Men då ska man alltså med flit och förlora så mycket som möjligt under 4 år för... Ja,
alltså, det är inte roligt varken för klubben eller spelarna eller publiken, men om man nu har ett...
Nu är det roligt för Astros i och för sig.
Ja, det kommer att kosta dem mer och mer ju längre åren lider, men visst har de en otrolig kärntrupp de närmaste 3-4 åren, tror jag. Alltså, de flesta spelare har kontrakt till 2020. Har jag för mig.
Men ska vi säga så då, att det är San Diego Padres som är World Champions 2021?
Det tycker jag, det låter bra. Du vet vad ni hörde det först. Vi har alltid rätt i allt vi tippar om.
Men 2017 var ju faktiskt verkligen Astros år. Var det inte som så att även ikonen Jeff Bagwell blev ju invald i Hall of Fame? Så att de har haft mycket att vara glada för. Nu har de ju också haft väldigt, väldigt jobbigt staden, såklart. Jo. Det har ju varit ett helvete, så att det är kul, och med orkanen Harvey heter den, va?
Precis, jo. Nej, verkligen. Och tittar man på hur säsongen har varit, så har Houston varit det jämnaste laget. Nu kom de ju trea i Major League i antal wins. Va? De var en bakom Cleveland, va? 101, och Cleveland hade 102. Det. Så.
Ja, så var det.
Men jag tittar lite grann på statistiken över året, och Houston har varit bäst i RBIs, i runs, i on base percentage, slugging, OPS. De hade minst antal strikeouts. Så att utslaget över en hel säsong så är de kanske det bästa laget, jag vet inte.
Ja, de börjar ju otroligt, otroligt bra. Något som retar mig, och jag tror att jag skrev det i natt också när det kommer till Houston Astros, är att de följde inte det här protokollet. Vad är det heter? NACOR. Vet du vad det står för?
Nej.
Name at home, city on road. Alltså namnet på laget, alltså Astros, ska man ha när man spelar hemma. Och city on road, man ska ha stadens namn när man spelar borta. Så därför brukar jag i alla fall reta mig ganska styggt på när man då inte följer detta, utan man
skriver
Astros hemma uniformen eller sin alternativa orange uniform här då.
Nej, det går bort
på bortaplan. Ja, jag tycker det går bort.
Det blir en asterisk på den här World Series-vinsten.
Ja, exakt. Han skulle ha haft sin gråa borta ställ. Så man ska ju faktiskt egentligen alltid ha grått borta och vitt hemma också.
Nej, men det var en liten grej som hände i Game 7 som kom ifrån Game 3. Vad var det?
Du menar den lilla dispyten, jag ska säga, Yuli Gurriel, när han ändå tar av sig sin hjälm och tippar den lite till Yu Darvish, eller?
Ja, precis, för det var ju i game 3 där som Yuli Gurriel, och det här tycker jag liksom är det är så här otrevligt uppe till en miljon, därför att Gurriel har precis slagit en homerun på Yu Darvish i den matchen också, där han var katastrof och blev utbytt efter en och två tredjedels innings.
Ja.
Och har du mage att liksom så här sparka på den som ligger, så han går ner i dugouten efteråt, så gör han rasistiska gester och säger, vad var han sa? Chinito, ja.
Lilla kinesiska pojken har det kallat. Och det ska man ju tydligtvis inte kalla någon från Japan.
Nej, precis. Nej. Och så gjorde han den här gesten med att dra ögonen snett liksom.
Ja.
Och lyckades eller bli fångad på kameran, och så blev det ett herrans liv där, och såklart så gick han ut och bad om ursäkt, och klubben bad om ursäkt, och han dömdes till, eller han skulle gå sån här sensitivity training. Men och det var även fint, det var fint var nog att han tippade hjälmen mot Darvish, men vad ska han göra liksom? Men det som är märkligt är att Rob Manfred dömer honom till avstängning med början 2018. För att han inte ville att laget skulle drabbas.
Nej, det är sant. Jag funderar på om det var så att det här hände i match 3, det tar någon dag. Det finns ju en sån här överklagningsregel också, att man liksom kan... Tror de hade kunnat gjort det, så att säga, överklagat, och att de hade hunnit spela klart.
Det hade det säkert gått. Jag kommer inte ihåg, det måste ha hänt i år, det var förra säsongen, vem det var. Vem var det som blev avstängd? Var det Bryce Harper? Eller var det...
Nej, jag kommer inte ihåg.
Det var någon spelare som överklagade i alla fall, och då hann han spela en 4-5 matcher. Så det hade säkert gått ändå. Just därför hade man kunnat statuera ett exempel och... Ja. Fast det hade varit ett slag i luften, men ändå stängt av honom i World Series.
Ja, det hade ju varit det enda rätta, tycker jag. Nu tycker jag det var väldigt bra också det som hände i match 6. Alltså när serien hade varit i Houston och den vände hem till Dodger Stadium och Yuli Gurriel då skulle mötas av Dodgers-publiken för första gången.
Ja.
Och när han skulle upp och slå för första gången då Dodgers pitcher Rich Hill, han går av plattan en stund och tar en liten lov runt pitcherkullen för att Yuli Gurriel ska stå där i sin batter's box själv ett litet tag då, och
skämmas.
Alla de här buropen eskalerar lite, och jag tycker att det var faktiskt inte snyggt gjort, men jag tycker det var bra gjort, och det var jättemycket bättre gjort än vad man skulle kunna tänkt sig att Rich Hill hade binat honom, alltså kastat bollen på honom. För det är ju larvigt.
Ja, verkligen. Nej, jag tyckte att det var väl en helt okej gest av Rich Hill, tycker jag. För har man gjort en sån sak, och jag kan inte nog poängtera det, i det läget, det hade varit skillnad om Yu Darvish hade förnedrat honom vid plattan, alltså tre strikes avslutat med en curveball som han tror ska träffa honom, hoppar undan och den blir perfekt.
Ja, för då gör man det kanske mer i affekt, alltså man kanske är vansinnig på något sätt då.
Precis, men här, han har ju redan vunnit mot Darvish. Varför ska man då häckla honom? Bakalöst. Men som sagt, han kanske kan, det kanske kan bli människa av honom efter den här sensitivity-trainingen.
Du tror det?
Det kanske du också behöver gå i.
Ja, absolut. Kan man få göra det på Kuba eller något?
Ja, men vad har vi mer att säga då om... hur för Dodgers nu? Alltså, efter... Vad var det nu då? 29 år, äntligen kommer till World Series och förlorar. Hur ser det ut för dem nu då?
Ja, men lite... jag tror att vi pratade lite om det att förra året när Chicago Cubs till slut då efter 108 år vann så försvann ju lite av det här härliga skimret och deras varumärke och identitet, eller hur? De är ju ett vanligt ganska bra lag nu, eller?
Jo, men så är det ju.
De är ju inte the lovable losers längre.
Nej, verkligen inte alltså.
Så att, men Dodgers är ju fortfarande de här Dodgers som har fått det här epitetet Wait Till Next Year, som byggdes upp när de faktiskt var the Brooklyn Dodgers på 40- och 50-talet, när de alltid förlorade mot Yankees i World Series.
Ja, just det.
Så att, det känns ändå på något sätt lite spännande att det här storlaget fortfarande inte har vunnit sedan 1988, tycker du inte?
Jo, det tycker jag absolut. Även fast jag gärna hade unnat dem att vinna i år. Men som sagt, då hade vi inte haft någonting att se fram emot nästa år.
Nej, så är det ju. Så att, visst, jag höll stenhårt på Dodgers i natt och dina sms att döma så gjorde du samma sak. Det ska vi inte sticka under stolen med.
Sherlock Holmes.
Men... Ja, nu har det runnit av lite. tycker jag ändå.
Jo, det tycker jag också. Innan vi går vidare, är det något mer vi ska ta med oss från de här fem sista matcherna då? Vi sammanfattar ju game 1 och 2. Vi hade väl, det är väl kanske då game 5 som går till historien som den mest svängiga matchen, eller?
Alltså, fram till match 7 så vet det 17 om inte det här har varit en av de allra mest knasiga och spännande och ja, galna World Series någonsin, eller hur?
Jo, verkligen.
Sen blev det ju totalt antiklimax i match 7 här, men fram tills dess har det varit fantastiskt. Och den matchen som verkligen står ut är ju Game 5.
Ja.
Oj, Game 5, den sista matchen i Houston då, när Astros tar ledningen med 3-2 i matchen, men efter en helt sjuk gastkramande match som slutar 12-11 efter extra innings. Ja, nu har det gått ungefär lika bra för oss som för Yu Darvish här på sluttampen.
Ja, det var en kurva som satt fan på läktaren teknikmässigt.
Ja, vi har faktiskt, nu är vi inne på vår andra omgång här för att spela in ja, sluttampen på det här avsnittet gör vi.
Ja.
Vi får väl helt enkelt göra om det.
Ja, så därför är vi lite oklara på vad jag sagt.
Så är det.
Men, som resten av lyssnarna.
Ska vi bara summera World Series? Vad tycker du? Var den här bättre än förra året? Det är ju en sån här... Ja, har ju varit en liten snackis på internet här idag, har jag hört.
Ja, men framförallt efter den här då galna matchen nummer 5 så har det varit mycket snack om att det här är best series ever, och det håller jag med om.
Du tycker det var bättre förra året?
Jag tycker det var bättre förra året, ja, när Cubs vann. Det man kan säga är att starters har haft det väldigt tufft i den här World Series, och även closers då. Där till och med Ken Giles fick nöta bänk efter match 4, va?
Ja, han har inte synts till.
Nej. Han är bortskickad till Puerto Rico och någonting.
Ja.
Men att, ja, vi gratulerar just då.
Det gör vi, absolut. Och får vi se vilka som vinner 2018. Har du något tips?
Nej, jag har slutat med tips.
Ja, det är bra.
Du då?
Shit. Ja, nej, men jag tror faktiskt att Dodgers blir lite svåra.
Ja.
Bellinger får ett till år och lite sådär.
Vi har Yankees också som bubblar.
Bra. Kul. Yes. Men det var ju ett skruvat år rent generellt ju faktiskt, eller hur?
Ja.
Ska vi summera upp hela säsongen här på en 10 minuter eller någonting?
Det tycker jag.
Ska vi avsluta så?
Du kör.
Ja, det började faktiskt ganska galet redan på opening day, där San Francisco Giants pitcher Madison Bumgarner inte bara slog en homerun utan 2 homeruns i första matchen. Ju.
Ja.
Och där var ju den första pitchen i historien att göra.
Ja, kanske den sista. Vi vet inte.
Ja. Och sen rullade det på med en hel del galna och jaw-dropping saker under säsongen, eller hur?
Ja, verkligen. Och nu tar vi inte vid de här i kronologisk ordning, men vi hade ju en galen vinstrad av Cleveland Indians i slutet på säsongen som slog rekord i antal raka matcher. Vi kom fram till att det var 22, va?
Eller? American Leagues rekord.
Ja. Och någon som kanske påverkade deras performance i ALDS då, mot New York Yankees.
Jag tycker en av de roligaste grejerna att följa var ju faktiskt ändå Dodgers framfart här från, var det ungefär från juni till augusti då man typ inte förlorade och låg ju på en galen pace där man faktiskt utmanade Seattle Mariners rekord på 116 vinster från 2001, va?
Just det, precis. Något som betraktas som ett av alla nästan osläppbara rekord.
Ja, men där kom ju en sporttidning, var det Sports Illustrated där, och jinxade hela skiten när man dunkade upp dem på omslaget och skrev best team ever, eller ställde sig den frågan, och efter det så hamnade de i en riktig slump, så att, ja. Men de hamnade ju i alla fall slutligen på 104 vinster, va?
Ja, bäst i hela MLB, så det gick bra till slut. Sen hade vi innan säsongen lite önskemål där jag kom inte ihåg vad du ville göra. Jag tror det var du som ville se en spelare som skulle nå 50 homeruns. Och det fick vi med råge, för att Giancarlo Stanton då i Miami Marlins, han var ju till och med nosade på 60 homeruns.
Han slutade i jakt.
Ja, han slutade på 59 till slut, men det var häftigt.
Ja, det var häftigt, men en annan som slog väldigt många homeruns, det var ju Aaron Judge, rookien i New York Yankees, som ju helt klart kommer bli Rookie of the Year i American League. Och han är ju första spelaren sedan 1985 som kanske, ja, lite mindre smickrande rekord då. Han vann ju American League, va?
Ja.
I både homeruns, strikeouts och walks. Alltså the three true outcomes.
Precis.
Och det här var väl, ja, första spelaren sedan... Var det Dale Murphy i Atlanta 1985 som också gjorde det då? Så att,
det stämmer.
Aaron Judge, allt eller inget.
Precis. Sen så var det här faktiskt första året någonsin i hela baseballhistorien som det var relievers i varje match. Senaste gången som två starters kastade varsitt complete games då i samma match var 16 juli 2016 då, när Matt Shoemakers Los Angeles Angels vann över James Shields Chicago White Sox.
Matt Shoemaker, du får kolla in han faktiskt med några bilder på internet, för han har inte bara det mörkaste skägget i MLB utan även det tätaste.
Ja, du har mätt alltså. Det är som ett svart hål här på jorden.
Ja, man bara kan sugas in i det. Det är skitläskigt. Är det? Det är lika mörkt som John Lackeys tandrad är vit.
Ja, oj, oj, oj. Kontraster.
Mm. Ja, absolut. En annan rolig grej som faktiskt prydde väl ett avsnitt, som omslagsbild så att säga, eller avsnittsbild, det var ju Chris Coughlin i Toronto, hans galna dyk över, visst var det St. Louis catcher Yadier Molina, va?
Ja, precis, när Toronto gästade St. Louis också i början av säsongen.
Det var någon som blev förvånad då, va?
Ja, jag har nog aldrig sett Molina som förvånad. Han fattade ingenting.
Var tog Chris vägen?
Ja.
Han gick upp i rök.
Svanhopp. Ja, sen hade vi ju två grabbar som lyckades med konststycket att slå fyra homeruns i en och samma match. Jag tror, först var det Scooter Jennett då i Cincinnati, också mot St. Louis då. Och sen så J.D. Martinez i Arizona Diamondbacks. Han kom ju från Detroit Tigers under säsongen, det. Och det här gjorde han då i september. Coolt.
Mycket coolt, men om jag skulle rösta på en homerun som var jäkligt mäktig, så skulle det nog falla på Nolan Arenado, tredje basmannen i Colorado Rockies, som slog ju en, eller hade en homerun kvar för att fullborda en cycle. Och vad hände då i det allra sista slaget i den matchen? Gjorde Nolan Arenado slog en walk-off homerun.
Ja, vilken timing.
Ja, så blev det en cycle av det hela. Och det var, ja, det var coolt faktiskt. Det var nog årets homerun, tror jag.
Ja, det får man säga.
Bok.
En annan sak som jag tror vi önskade inför säsongen var ett perfect game. Men det fick vi aldrig. Vi hade några bids på det. Men däremot fick vi en no-hitter av Edison Volquez.
Just det.
Starting pitcher i Miami Marlins på dödsdagen, va, av Jordana Venturas död, eller på dagen av hans död, visst var det så?
Ja, det är mycket möjligt att det var det,
det. Så att, det var hans första no-hitter i karriären då, när Marlins slog Arizona Diamondbacks med 3-0, där Volquez kastade 98 pitches varav 65 var strikes.
Häftigt. Men ja, det var ett tag sedan vi fick se ett perfect game här nu. När var det senaste?
Ja, visst var det 2012, det året då det bara rasade in perfect games, va?
Ja, tre perfect games det året, va? Philip Humber, Matt Cain och sist den säsongen var det väl King Felix, va? Felix Hernandez.
Jag tror det, Seattle Mariners kung.
Men sen dess har det inte blivit något då. Så det är fem långa år, och det är ju kanske det vi längtar efter allra mest. I alla fall jag, tror jag. Det är ju fantastiskt om man kan klippa en sån match, ja, inte live på plats, men i alla fall på tv, men hur ska det gå till?
Ja, exakt, med vårat track record, man, vi har ju sumpat fan 40 perfect games, tror jag, hittills på en säsong.
Så fort vi byter match eller sätter igång den, så blir det en hit såklart. Men Ja, Dodgers och Brewers, var det inte de satt ett fantastiskt, eller fantastiskt, ja, man gillar strikeouts, ett National League-rekord för flest strikeouts i en match med 42 strikeouts.
Ja, ah, det är galet alltså.
Nu blev det ju 12 innings i den matchen, så att ja, men 42 strikeouts, det är rätt häftigt.
Ja, faktiskt. Vi var inne på Volkes no-hitter. Rich Hill då, starting pitcher i Dodgers, han stod väl för den mest hjärtskärande fimpandet av en no-hitter, eller vad säger man?
Ja,
för först hade han ett perfect games, var ganska långt gånget, men den omvandlades då till no-hitter som gick åt skogen också på en walk-off homerun i tionde inningen mot Pirates då, när Pirates slog Dodgers med 1-0. Och där gjorde det att Rich Hill blev den första pitchen i Major League Baseball history att förlora en no-hitter på en walk-off homerun. Ja. Tufft läge.
Ja, tufft läge. Och nu kommer jag inte ihåg vem i Pirates det var som slog den, men visst, det är alltså, först ska man, ja, det är klart att man gläds otroligt av att slå en walk-off homerun. Men man dödar ju någons no-hitter.
Ja.
Ja. I tionde inningen. Det är tufft.
Tufft.
Absolut. Hade vi något mer, eller?
Ja, visst var vi någon Detroit-spelare som hade...
Ja, det var roligt. Andrew Romine, var inte han femte spelaren i historien att spela alla 9 positioner i en och samma match? Va?
Det är så jävla mäktigt. Och hans Detroit vann ju dessutom den matchen. Det gör ju hela ännu mer otroligt.
Ja, nej, men det är faktiskt coolt. Ja, de slog Minnesota, tror jag, med 3-2.
Ja, precis. Vi kan väl tillägga att det här var ju i slutet på säsongen. Då ja, jo. Detroit var rökta. Ja, sen kanske vi får nämna Cody Bellinger också.
Det kan väl göra.
Vi har ju pratat om Aaron Judge då, men Cody Bellinger är ju den andra gjutna rookie of the year i National League då, som slog rekord på rekord. Dels så slog han ju visst var det rookie-rekordet, va, för antal homeruns per säsong, för en säsong.
Ja, absolut.
39 då, han gick förbi Frank Robinson och Wally Burger. Sen så blev han den snabbaste spelaren någonsin till att ha 6 multi-homerun games. Han blev den yngsta spelaren i Dodgers historia att slå en homerun i en postseason-match, och sen så blev han till råga på allt den snabbaste spelaren till 21 homeruns i baseballhistorien. Och då,
hur lång tid har det tagit för dig att komma till 6 multi-homerun games?
73 år. Och slå på tennisbollar kanske. Nej, jag vet inte.
Just det.
Visst var det så dessutom att han startade inte de 6 första matcherna i av säsongen, här för mig. Eller sånt där.
Nej, mer än så tror jag. Jag tror han inte debuterade förrän i maj.
Nej, så kanske det var till och med. Så att det var lite guldkorn från en skruvad säsong. Nu går vi in i ett mörker som vi får bota med antidepressiva kanske.
Absolut. Vi kan ju börja med, ja, om man nu tycker att det är kul, så kommer det ju komma här några award weeks då. Börjar 7 november där det ska delas ut så kallade gold gloves till, ja, de bästa defensiva spelarna på varje position.
Precis, och där har vi då, kan vi bara notera att vi vet ju redan innan att Houston vann ju inte den här World Series på grund av sitt defensiva spel, utan det var ju deras offensiv som regerade. Men de har faktiskt ingen spelare nominerad i Gold Glove i American League. Men däremot har Boston och Cleveland och Kansas City då 4 spelare var. I National League så är det Cincinnati faktiskt som har 4. Cubs har 3 och Dodgers har 2 stycken då i form av Corey Seager, shortstopen, och Yasiel Puig, rightfielden då. Och sen efter Gold Glove kommer
Silver Slugger Award, va? Det är inte bästa offensiva spelarna på varje position.
Precis. Sen har vi Rookie of the Year, som vi redan sagt är klara. Det blir Judge och Bellinger.
Och Manager of the Year är ganska spännande ändå ju.
Ja.
14 november utses det. Vad har vi för heta kandidater där då?
Ja, Minnesota höll sig vid liv väldigt länge, så att Paul Molitor är en kandidat, deras coach. Och sen så såklart Torrey.
Väldigt överraskande ju,
ja,
eller hur?
Ja, verkligen. Även överraskade vad Torrey Lovallo, gjorde med Arizona Diamondbacks, som tog dem till slutspel via ett wildcard. Det hade ju ingen trott, tror jag, innan säsongen.
Nej, spännande.
Men sen så bör vi kanske nämna AJ Hinch, som då kanske har lett ett självspelande piano.
Ja, jo, det är möjligt. Men väldigt hög kompetens där på den, de coaching skillsen måste jag säga.
Mm.
Spännande.
Sen har vi Cy Young 15 november och Most Valuable Player. Precis, 16 november. Och vilka har vi där?
Mm. José Altuve, va? Snackas de i American League.
Ja, och även Aaron Judge, kanske.
Just det. Jag tror att José Altuve är kortast men drar det längsta strået, va? Mm. Är det inte så?
Jag tror också det. Mm. Vi ska ju bara nämna att, att rösterna från då Baseball Writers Association, eller vad den heter, lämnas in efter sista regular season-matchen. Så att det som händer i slutspelet kommer inte att påverka resultatet.
Nej, just det. Vad har vi i National League då? Vi har väl lite första basmän där som har varit ganska framstående.
Ja, det är lite kul. Cincinnati Reds Joey Votto och Arizona Diamondbacks Paul Goldschmidt. Goldschmidt som kanske är den mest underskattade spelaren i hela ligan. Men där ryktas det om att Joey Votto drar det längsta strået, för han har något bättre siffror vad gäller batting average, on base percentage och slugging. Har dessutom spelat fler matcher och tagit sig ut på bas 50 gånger fler än Goldschmidt. Men det kan bli ett tight race. Och, det
men det kan regna lite priser över Reds alltså. Det vore ju kul faktiskt.
Ja, tycker jag verkligen. Och Joey Votto som alltid levererar varje säsong, men tyvärr gör han det i ett uselt lag. Och därmed så avslutas Award Weeks.
Just det. Och sen följer Winter Meetings i Orlando, Florida i någon bland de första veckorna i december där har jag för mig. När executives och agenter och media och lite annat sånt här löst baseballfolk som en del söker väl jobb där. De träffas i alla fall, har möten, lite såna här sköna workshops och en och annan bankett med lite samkväm, kanske en och annan whiskydrink i hotellobbyn, eller vad tror du?
Inte omöjligt, snarare 100 kanske, men...
Ja. Ja, men så är det väl.
Sånt. Sen blir det mörkt, sen blir det svart, nattsvart, uselt.
Ja, då blir det verkligen jobbigt att hålla sig vid liv överhuvudtaget. Men förhoppningsvis så blir det väl lite drag i, vad kallas det, hot stove, alltså vilka free agents som blir placerade i nya klubbar. Och vad har vi för intressanta namn egentligen?
Ja, vi har ju då Yu Darvish som vi kom fram till tidigare definitivt inte kommer att säga innan med Dodgers, tror vi. Vi har Cubs pitcher, starter pitcher Jake Arrieta och deras closer Wade Davis. Mm. Och sen så har vi då Kansas City Royals trion som vi trodde skulle gå här innan trading deadline, men som inte gjorde det. Mike Moustakas, Eric Hosmer och Lorenzo Cain.
Det är de som är kvar från deras senaste World Series-triumf 2015 ju. Mm. Det laget splittras nu.
Och sen så efter ägarbytet i Miami Marlins så kanske vi får sätta ett litet frågetecken bakom Giancarlo Stanton, eller vad säger du?
Ja, men det ryktas ju lite om att den nya ledar, är en trojka där, eller ägartrojka i Miami Marlins med bland annat Derek Jeter, att de är lite sugna på att skeppa iväg Stanton till en annan klubb för att frigöra lite kapital, va, eller?
Ja, precis.
Lite löneutrymme.
Exakt. Så det blir intressant att se. De vill ju såklart sätta sin prägel på laget. Sen så, det är aldrig helt fel att ha en superstjärna att bygga laget kring, men vi får se. Sen har vi ju lite coacher som har tillkommit och ett lag som saknar en coach för tillfället, och det är New York Yankees där.
Ja.
Brian Cashman.
Har en vakant jobb.
Ja, ska skicka in mitt CV.
Ja, absolut.
Brian Cashman och Yankees-organisationen valde då att inte förlänga kontraktet med Joe Girardi efter 10 år, tror jag, som Yankees-coach. Och det ryktas om att dels Cashman vill ha en lite annat ledarskap, lite mer som Joey Torre var innan Girardi. Han blev nästan en pappa till de här core players under den tiden då, Jeter, Rivera, Posada och Pettit. Och sen så ryktas det också om att Girardi tycker att front office har lagt sig i alldeles för mycket, och att front office med Cashman i spetsen vill ha en lite mer analytisk utgångspunkt till hur man leder laget. Och där hade du en intressant teori om vem som kanske skulle kunna vara en dark horse i racet.
Ja, men jag vädrade väl mitt lilla långskott på Twitter i veckan. Jag lanserade David Cohn, han som är analytiker på Yankees TV-station Yes Network. Så han är en gammal fantastisk pitcher, en liten favorit. Han har också kastat ett perfect game om jag inte minns
helt
fel. Ja, det är väl som sagt var ett jättelångskott eftersom man inte har någon, vad jag vet, coaching experience. Men det har ju hänt konstigare grejer. Det har ju varit folk på andra positioner i USA som man kanske inte trodde skulle få de positionerna. Så att,
ja, Vita huset bland annat.
Ja, exakt. Så vi får väl se. Vi har väl... Bara säga... ja. Vill du säga något?
Jo, för Washington bröt ju också med sin coach Dusty Baker. Och
just det.
Jag läste en artikel om att det är väldigt, väldigt märkligt beteende av bägge organisationerna. För här fimpar de då två coacher som bägge har winning records. Och Dusty Baker har, jag tror han har 532 i winning percentage över 22 år, vilket ju inte är dåligt. Nej. Och Girardi har väl, jag vet inte, 550 eller sånt där över 10 år då. Vem de ska ersätta dem med. För det är inte lätt att hitta någon motsvarande coach idag, utan då får man kanske gå till en mer oprövad yngre coach. Och, det blir intressant.
Det har ju faktiskt Washington gjort ju. De har ju anställt Joe Maddons högra hand. Både när Joe Maddon var i Cubs och i Tampa Bay Rays, den gamla spelaren Dave Martinez. Så att, ja, men det kanske är spännande.
Vi får se.
Har vi några mer?
Ja, vi har ju då Terry Collins i New York Mets. Han avgick efter 7 år och ersattes då med Mickey Callaway, som har bland annat varit pitching coach i Cleveland i 5 år. Och sen så då Brad Ausmus i Detroit fick kicken efter ett rekord på 314 vinster och 332 förluster. Och där blev det då Ron Gardenhire.
Han är en gammal get.
Ja, skojar du. Han var ju 14 år i Minnesota då, och sen var han ledade 2 år innan han blev bench coach inför den här säsongen då i Arizona. Men han hann ju bara med 7 matcher, vilket jag tror vi nämnde i något av avsnitten i början då, innan han åkte på prostatacancer och fick genomgå behandling. Men den verkar ju vara botad, eller i schack i varje fall, så det är ju kul. Och
Han gjorde faktiskt en liten comeback i dugouten faktiskt, om det var i slutspelet. Så att, det var kul.
Ja, det var ju mäktigt att det gick bra för dem. Så att, spännande, ja. Detroit har ju en brant backe upp för att bygga om sitt lag. Så att det blir en utmaning då. Så att, det var väl säsongen 2017 och vad som kommer att hända och vad som kan hända de närmaste månaderna.
Det var också veckans MLB 2017.
Ja, det var det. Vi ska ju också gå i off-season. Tyvärr kan vi inte åka till Florida och spela golf. Jag vet inte varför.
Varför kan vi inte det?
Nej, jag vet inte. Tar du mina räkningar eller?
E-faktura.
Ja. Det är lugnt. Ja. SMS-lån. Ja.
Yes. Nej, men vi som sagt var tar en lång paus här nu. Så får vi se när vi återvänder. Men det vi jättegärna skulle vilja att ni gör är att svara på lite frågor, eller hur? Som vi har slängt ut.
Ja, vi slängde ut en
undersökning.
En liten undersökning, för att vi har ju då tillsammans med Nickes.com, som har ju 20 års erfarenhet av att arrangera sportresor, försökt sy ihop en, eller fått en idé och ska försöka sy ihop ett koncept då där man ska ha, vi ska organisera en baseballresa då där med oss i fronten på något sätt. Och därför behöver lite feedback om det finns ett intresse, var man skulle kunna tänka sig åka, när, om man vill se lite minor league matcher utöver major league matcher och lite annat. Och sen så har vi då en liten punkt där man jättegärna får komma med feedback på hur våran säsong har varit.
Just det. Dela ut, det blir lite award week för oss också då.
Ja, eller Golden Sombrero week eller jag vet inte.
Bästa defensiva poddare.
Ja, exakt. Och sen om man är så skarp så man kommer ihåg sin e-mailadress, Vad händer då?
Då kan man ju vara med i utlottningen av ett presentkort från Nickes.com. Hur mycket var de har lovat? 1 miljon?
Det var 1 miljon kronor. Nej, 1 miljon pesetas. Nej.
Ja. Vad var det? Tusen kronor var det. Presentkort på Nickes.com. Och det är en otroligt bra grundplåt om man är sugen på att hänga med på den här veckans MLB-resan till Major League.
Jajamän, så gå in, fyll i undersökningen och försök att komma ihåg e-mailen då. Innan ni postar, eller vad heter det, submittar, så kan ni vinna ett presentkort på 1000 kronor på nickes.com.
Eftersom undersökningen tar ungefär 1 minut att fylla i så
det är ganska bra timme.
Kan det vara väl invändigt. Absolut, det blir 1 miljon. Alltså.
Ja, precis. Nej.
En annan värld. Ska vi sluta så eller?
Ja, det blir världens utan tvekan mäktigaste mattelösning. Nej, vi bryter det här. Det får vara nog nu. Jag går hem.
Jag orkar inte mer.
Chipparella på er.
Ciao.